just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Fem kvinnor har en kort tid mördat sommarstående man. Pojkvän är väldigt kontrollerande. Vi vet vad jag är hela tiden. Om jag inte svarar på sms på 50 minuter så blir jag bestraffad senare. I år så tvingas hela 400 kvinnor och barn att fira jul i skyddat boende.
Jag orkar snart inte mer. Ett slag till så dör han nog. Jag ber dig sluta slå mig. Och ditt svar är: jag slutar slå dig när du börjar bete dig.
Ja, hej och välkomna våra lyssnare. Vi ber om ursäkt att det inte blev något avsnitt förra veckan, men vi är också människor. Ja. Ibland blir det bara inte av. Sjukdomar och annat ställer till det.
Ja.
Vi har också vabbat. Ja. Men idag har vi äntligen ett avsnitt igen. Och idag ska vi träffa en tjej som heter Sara, som har upplevt mycket psykisk våld. Vi har ju haft fysiskt och sexuellt och mycket andra typer av våld i de tidiga avsnitten. Men idag ska vi grotta ner oss i just det psykiska våldet och hur det kan vara att leva med en sån person och hur det även kan ta sig efter att man har lämnat en sån person. För det är inte över då heller alltid. Så välkommen Sara.
Tack så jättemycket.
Kan du berätta lite grann om hur du är idag, vart du är idag i livet?
Idag bor jag kvar i samma by med mina barn. Jag har den yngste boendes mest hos mig. Jag har min egen coaching business och jag jobbar även som administratör på en revisionsbyrå.
Ja.
Ja, du har levt i en destruktiv relation i 14 år, sa vi va?
Ja, det blev ungefär 14 år sammanlagt.
Kan vi börja med, hur träffades du och din förövare?
Vi träffades, jag gjorde som jag skrev en annons, gjorde man då.
Det var precis innan. I tidningen då eller?
I tidningen, det var precis när det började bli aktuellt med alla de här via internet. Och jag var student och tänkte att ja, men vi kör på en
old fashioned way,
precis. Och han var en av de som svarade. Och han var väl en av de få som jag kände verkade vettiga då. Så var det.
Och så gick ni på en dejt då antar
jag? Då gick vi på en dejt och då insåg vi att vi kände igen varandra men visste inte varifrån. Så dejten, ja, mer än hälften av dejten gick ut på att försöka lista ut det.
Samtidigt kom ni fram till det då?
Vi kom fram till det, ja. Vi hade pluggat samtidigt men, och suttit i samma klassrum. Men vi hade egentligen inte pratat med varandra så. Så var det.
Var det några red flags redan där i början?
Det var det redan på första dejten så var det någon red flag. Där jag kände att det var väldigt inskränkt. Och jag är en människa som är väldigt open-minded och har rest mycket och kände att jag hade lite andra värderingar i livet. Men då tänkte jag när han pratade om hur han hade vuxit upp och så tänkte jag att ja, men det, han behövde bara vidga sina vyer, tänkte jag då. För att många människor gör ju det när de träffar andra och så kan man få nya perspektiv. Så jag tänkte att det där löser sig.
Hur var det han hade växt upp? Var det, hur skilde det sig från din uppväxt?
Jag kan säga att vi hade en sak gemensamt, det var att vi har skilda föräldrar båda två. Vad som skilde sig var att hans föräldrar delade upp barnen. Så att hans mamma tog det ena barnet och hans pappa tog det andra barnet. Och sen så hade de fortfarande tillgång till varandra, men det var så de gjorde.
Men var deras relation ändå då vänskaplig?
Alltså hans det relation, tror jag inte.
De pratade med varandra så, eller det var också...
Nej, jag tror att så som jag har förstått det så har de haft rätt så svårt för varandra. De har träffats på studenter och sådär, men det var inte så att de umgicks.
Nej. Vet du om han växte upp i ett aggressivt, våldsamt hem?
Hans pappa var väldigt kontrollerande.
Ja.
På många sätt och vis. Och jag tror att de har varit rädda för honom. Och han var väldigt speciella åsikter om saker och ting. Och hur saker och ting ska vara. Och hur man beter sig. Och regler. Den här personen, mitt ex då, var rätt så ofta ensam. Som jag förstått det. Även om han var liten.
Mm.
Förklarade sig mycket själv. Men då stack jag ut till sin mamma ibland och sen... Sen vet jag inte om hon egentligen har varit något bra känslomässigt stöd på något sätt. Det tror jag inte.
Och det gick igen lite grann då i hans, hur han var till dig. Vad jag har förstått det som. Kan du berätta lite om hur er relation var? Hur var det i ert liv liksom?
Det var väldigt kontrollerande och det började smyga på sig. Det var små grejer som började redan innan vi fick barn tillsammans. Att jag kunde stå och göra, jag skulle göra någon kaka till honom till exempel. Och så råkade jag skvätta ägg i köket. Och då blev han helt vansinnig och kallade mig för dum i huvudet. Och hur fan kunde jag förstöra min egen kokbok? Och sådana där utbrott kunde han ju få. Mm. Eller att jag hade ställt påsar, påstod han. Medan det själva verket var han själv som hade ställt påsar. Men han skulle alltid gaslighta och få det till att det var jag. Det var jag, det var jag, det var jag. Det var mitt fel alltid. Och det spelade ingen roll. Och det där gick ju igenom hela tiden. Det gick ju så långt att jag började ta foton på saker och ting. För att visa honom att det är dina saker som du påstår. Att det är jag som smutsar ner i köket. Och det är jag som förstör. Och det är jag som... Men det gick ju aldrig hem. Han har aldrig någonsin tagit ansvar för... Vad han själv har gjort eller bett om ursäkt eller så. Det finns inte. Jag har aldrig någonsin hört ett förlåt. Jo, jag har hört ett. Men då var det väldigt forcerat. Så det var ju inte på något sätt.
Vad var det då han sa förlåt för?
Jag kommer inte ihåg helt. För att jag kände att det här inte... Jag tror att det rörde någonting med barnen. Och han hade betett sig på något sätt.
Mm.
Jag tog ju honom... Eller bad honom... Om att gå... på samtal flera gånger för att rädda vår relation. För att jag var på väg att lämna honom ett par gånger. Så vi har ju varit i på familjesamtal och vi har varit hos psykolog och så. Men de har ju alla avslutats för att han inte klarar av det.
Varför klarar han inte av det? Alltså, vad är hans anledning? Är det att det är inget fel på mig? Eller?
Nej, men det är inte fel på honom.
Nej.
Utan då sitter vi där och allting är mitt fel. Eller den, eller
vad har de här samtalsterapeuterna sagt då när ni har suttit där? Har de, är det så
de, att de har ju visat på saker och ting. Sagt till dem att du behöver också hjälpa till med barnen. Det kan inte vara bara Sara som vaknar upp utan du behöver stötta. Det är hur man behandlar varandra. Man kallar inte varandra för namn. Det var också konkreta situationer. Men det funkar inte för honom. Han sa att det, nej, det kan det inte ta emot det.
Det var det jag ville komma till. Att när de då har kritiserat han.
Mm.
Så är det det som nu har gjort att han...
Ja, och då känner han sig kränkt. Så han har sagt att de har kränkt honom på olika sätt och vis. Och då har vi bytt eller så har vi avslutat. Och så har det gått en tid. Och så har det ju bara fortsatt.
Mm.
Så att han har ju sagt... Han säger att han jobbar för relationen, men han gör ju inte det.
Nej.
Eller han gjorde ju inte det.
Samtalsstöd och samtalsterapi och sånt kan ju vara jättebra.
Mm.
Men det krävs ju att bägge två har en självinsikt och en vilja att förändras.
Precis,
exakt. Annars är det ju helt meningslöst.
Det var helt meningslöst.
Mm.
Så att jag gjorde ju det jättemånga gånger. Eller under tiden tillsammans med honom tror jag att vi gick 4 gånger. Eller sånt där tror jag i alla fall. 3-4 gånger.
Mm.
För att få relationen. Och sen även efteråt när jag lämnade honom ju.
Mm.
För barnens skull. Så,
du sa ju tidigare också att han var väldigt lite OCD. Han var väl så här pedant.
Ja.
Jättepedant. Kvinnsrent. Han blev jättearm. Ni smutsanerade och så. Hjälpte han till att städa och så? Då, eller han la det på dig att du skulle se till att det var
kvinnsrent? Det var olika. När jag var ensam med första sonen. Och sonen sov inte. Han har för lite melatonin. Så han sov verkligen inte. Han sov 10 minuter åt gången. Så jag var uppe 24 timmar om dygnet i princip under flera år. Då krävde han att det skulle vara mat och det skulle vara renstädat när han kom hem. Också samtidigt.
När du var mammaledig då, alltså, och han jobbade?
Ja. Och så där har det varit, att det ska vara på hans sätt. Och han hade specifika rum som var viktiga för honom. Det var inte alla rum, utan det var vissa rum. Det var köket och så var det något annat rum också som det skulle vara, som var viktigt för honom. Och när jag poängterade till exempel när vi skulle ha gäster att det finns ju även andra rum, då fick han ju mig till att låta att jag var dum i huvudet. Det spelade liksom ingen roll. Och han kunde gå helt in i det. Skulle vi ha gäster så fokuserade han istället för att hjälpa till i stort med barnen, med mat eller så började han fokusera på sitt. Då skulle han dammsuga, han skulle fixa toaletten, han skulle göra. Han gick nästan in i, inte i trans, men det blev
maniskt.
Det blev maniskt, precis, helt rätt. Så jag kunde inte nå honom så många gånger, så mådde jag ju skitdåligt när vi väl fick gästerna. Därför att då hade han varit aggressiv, han hade varit pushy och han hjälpte inte till.
Och du var helt slut samtidigt, helt för du hade rådat med barn och lagat mat och precis. Grejer. Nej, det är...
Och det är inte bara att det är en gång eller lite grann, utan det var ju flera timmar innan, precis. Och det var väldigt stressigt. Mm. Och han kunde knuffa undan mig när jag stod och lagade mat till exempel. Han kom hem, jag fick alltid ont i magen när han kom. Och så kunde han knuffa undan mig, inte för att fråga vad det var, utan han bara såg att det stänkte fett till exempel ner på golvet. Och då var jag dum i huvudet. Fan, kunde jag inte säga att det stänkte. Och så bara knuffade han mig. Och fortsatte att bara städa frenetiskt. Mitt under matlagningen.
Mm. Ja, han var ju väldigt förnedrande mot dig. Du berättade att han kunde öppna toaletten när du satt där inne och tog bilder på dig. För att sitta och skratta åt dig sen.
Ja.
Alltså, vad väckte det för känslor i dig?
Jag var ledsen och jag var trött och jag visste inte riktigt. Han sa till mig att jag bara överdrev för det var roligt och det var lustigt och att jag inte skulle bry mig. Han tyckte om mig i alla fall, han älskade mig, eller så skulle jag bara hålla käften för det var roligt. Han tyckte att det var skoj, så att jag kände att jag hade ingen röst. Jag tappade min röst mer och mer. Jag började tappa mig själv helt och hållet. Jag visste inte vad som är okej i en relation och vad som inte är okej. Jag hade inga gränser. Mina gränser suddades ut mer och mer för vad som var. Vi kunde resa bort Skånes djurpark och så kom vi hem och så såg jag att han hade tagit bilder i konstiga vinklar på mig. Sen satt han och skrattade åt hur ful. Åh, hur fan ser du ut, baby? Hahaha. Och så tyckte han det var roligt. Och när jag då sa att jag blev ledsen av detta så sa han, ja, men jag tycker det är skoj. Eller du överdriver. Var inte så jävla känslig. Du är så jävla känslig hela tiden. Du ska alltid hålla på. För att han vred ju hela tiden för att bekräfta sig själv att det var okej att bete sig så.
Hade du under er relation några egna vänner och var du ute och hittade, alltså, umgicks med folk själv någonting? Eller var du bara hemma och sova honom?
Jag hade vänner, jag hade egna vänner. Och jag umgicks en del med dem. Men många gånger var det var en process hemma. Därför att han gjorde sig alltid sjuk varje gång jag skulle göra någonting.
Mm.
Han fick alltid ont i magen, han började må illa och sa att jag måste nog vara hemma. Det var bättre om jag stannade hemma, för tänk om han blev magsjuk och det var nog på väg. Och han kunde inte ta hand om barnen då, utan jag måste, och så där var det i princip varenda gång. Eller så blev han bara sur för att det var. Så flera gånger så stannade jag ju hemma. Och så fort han fick det bekräftat att jag stannade hemma och missade festen eller missade tiden, så blev han lugn och glad och frisk.
Och då hade du inbillat dig att han var sjuk?
Då hade jag inbillat mig. Så när jag då konfronterade honom och sa att vad fan, nu hade jag kunnat...
Kunde jag gått i alla fall, ja.
Ja, men precis. Du var ju inte sjuk. Ja, men du inbillar dig. Vad tror du att du är? Det är ju bara på skoj. Så är det inte. Du har gjort ditt eget val. Det var inte så farligt.
Om du sen trotsade hans vilja där med att du skulle vara hemma och valde att gå ändå, vad hände då?
Han kunde ignorera mig till exempel när jag kom hem. Mm. Det gjorde han även när jag reste bort med barnen, för han gillade inte att resa. Då kunde det vara så mot mig eller mot något av barnen att han liksom var kall.
Mot barnen också?
Ja, framförallt mot den ena. Att han...
Han surade liksom, som ett barn.
Ja, han skulle ha kontrollen tillbaka och markera att det inte var okej. Liksom. Totalt. Och han isolerade oss. Han ville inte resa. Han ville helst inte göra saker förutom det som var hans eget intresse.
Nej, och där är det ju att man inte vill resa. Det är ju en sak. Men bara för det kan jag ju inte begränsa min partner.
Nej.
Alltså det är lite så jag tänker. Om min partner nu inte vill resa, det är helt okej.
Ja.
Men jag har fortfarande rätten att göra det.
Ja, och man vill inte missunna sin partner.
Nej, och han ska ju inte få begränsa mig för det.
Det var ju någonstans det jag kände fortfarande. Och därför begav jag mig ut på saker och ting själv ändå. Därför att jag kände att jag som människa behöver detta. Och det släppte jag aldrig. Även om jag tvivlade på mig själv så släppte jag aldrig det. Så jag var ju och reste lite grann och besökte släktingar eller vänner. Eller det var så.
Berättade någonsin för någon vän eller släkting hur du egentligen hade det? Eller höll du också uppe för att sa det fram till den dagen du gick? Liksom?
Jag berättade bitar, vet jag, om där jag satt och pratade med bekanta. Men fick ofta höra att jag överdrev eller att så kan det inte vara. Eller han ser så snäll ut så det kan inte stämma. Eller jag tror att folk hade svårt att...
Men trodde inte på det riktigt.
Nej, alltså, och det tänker jag av olika anledningar. Att man kanske inte ser hela bilden. Ibland tänker jag att man blir lite rädd och tycker det är obehagligt. Vet inte riktigt vad man ska göra åt
informationen.
Nej, precis. Och sen ibland tänker jag att det faktiskt triggar dem själva. Att de själva har varit med om någonting. Eller sitter i en situation som de inte vill se på.
Men önskar du någon gång att du hade en vän som sa till dig att fan Sara, så här kan inte du leva, så här kan du inte ha det. Ser du inte att detta är fel? Ser du inte vad han gör med barnen?
Ja, det hade varit fantastiskt. Och framförallt, vi var ju, hade ju väldigt mycket kontakt med vissa myndigheter då, på grund av äldsta sonen och sådär också.
Mm.
Där hade jag ju dessutom önskat att de hade reagerat och hjälpt till på ett annat sätt.
För där, när ni var i kontakt med myndigheter, även där, då titulerade han ju dig som...
Det och den.
Det och den.
Ja, det var ju framförallt efter jag lämnade honom. Mm. Då skulle han ju förminska mig ytterligare.
Mm.
Det var jag är ingen människa för honom.
Mm. Nej, men just att inte myndigheterna då reagerar i alla fall.
Ja, att det här är ju inte normalt beteende.
Nej, vi satt i samtal och detta hände ju ett par gånger.
För det hjälper de ju faktiskt till att normalisera. Att du blev kränkt.
Det var ju hela tiden. Han kränkte mig på olika sätt. Och de bara fortsatte samtalen.
Mm.
Och jag reagerade på det. Det var även någon gång fick jag höra. Ja, men jag har också varit skild så jag vet hur det är. Alltså på något sätt att man försöker. Precis som du säger. Man normaliserar och man bekräftar.
Mm.
Och det har ju varit som en röd tråd därefter. Att på något sätt hans beteende, han kommer undan radarn hela tiden och det blir normaliserat.
Mm.
Att det är inte så farligt eller tar man bara inte tag i det.
Mm.
Och han kan sitta och kränka både mig och de andra också.
Mm. Och det är någonting som jag verkligen vill lyfta. Att det är så mycket mer att ta på när en kvinna kommer in med blåmarken. Att det blir fysiskt, det blir lättare att ta ställning och sådär. Just det eller psykiska, det blir så diffust, det blir så lätt att... Att han manipulerar och får myndigheter som med sig. Eller att, att han använder dem som marionetter mot dig också.
Och
där behöver myndigheter och socialen gå utbildningar. Träna sig mycket mer i psykisk misshandel.
Ja, för det är ju så att fysiska blåmärken och skador, de läker ju.
Mm.
Det liksom bleknar bort med tiden.
Det här. Men det psykiska sätter sig i själen.
Och det är liksom osynligt. Det är inget man kan ta på.
Det är ju det här också. Jag vet ju aldrig när han ska, vad hans nästa drag är.
Nej.
Mm, utan han hittar ju på. Han är enormt oberäknad. Det kan vara lugnt en period. Eller lugnare. Och sen plötsligt så sätter han igång igen. Av olika anledningar.
Mm.
Och vad som var sorgligt var att barnen berättade ju också. För myndigheterna. Hur de mådde.
Mm.
Och konkreta erfarenheter. Som man ändå inte tar ordentligt fasta vid.
För han kränkte barnen också?
Ja.
På vilket vis kränkte han barnen?
Han gjorde nybilder av dem. Han sa att de var dumma i huvudet, att de var tjocka, att de var fula, att de var tramsiga. Att de skulle bli dumma i huvudet om de bara satt och spelade. Att man blir tjock och ful av det. Att de skulle inte ha ett liv när jag skilde eller separerade från honom så... bara han använde dem och liksom hånade dem om de sa någonting som jag hade gjort.
Mm.
Så på olika sätt har han ju hotat. Han har kastat deras grejer. Han har hotat att han ska kasta saker och ting om de inte lyder honom.
Mm.
Och framförallt det här kränkningen och påpekandet. Att han blev vansinnig om de spillde till exempel. Det har ju suttit
Det är jobbigt för barn som spelar hela tiden, tänker jag.
Ja, herregud.
Ja, så alltså, framförallt min yngsta har, där har det tagit väldigt, väldigt hårt. Jag har fått jobba med liksom, att han, det är okej, okay, att det är lugnt. Mm. Reagera på ett lugnt sätt till exempel för att han...
Jag måste bli livrädd varje gång han har tappat.
Ja, men det blir han. Idag är det ju bättre, men det var många, många år.
Vad var det som ledde fram till processen att lämna honom? Alltså, jag tänkte du ledde under 14 år.
Nej, det gjorde, jo, jag levde med honom i 14 år. Det var ju 19 år sedan nästan som jag träffade honom.
Ja.
Det var någonstans när jag blev sjukskriven. Och jag började se över mitt liv ännu mer. Jag kände att nu måste jag kan inte hålla på att bli sjukskriven. För jag är sjukskriven på grund av jobb men också på grund av hemmasituationen väldigt mycket.
Med var, sonen, det stress, som, var det stress då? Eller
det var stress. Jag har ju en son med autism och det tog väldigt mycket. Vi fick inte stöd och hjälp. Jag drev den processen själv. Han var med, han satt med på möten. Det innebar ju inte att han gjorde någonting. Mm. Utan han bara satt med. Och leva med MPF rätt tufft. Mm. Så att det var stress. Och plus att jag kände att jag hade inget värde längre. Jag orkade inte med det. Jag såg ingen mening med saker och ting. Och jag hade enormt mycket press på mig själv. Så att jag bröt ihop och blev sjukskriven. Och där kände jag att nu måste jag ändra på mig.
Mm. Så jag måste hitta liv och liksom...
Någonstans hade jag ju kraften inom mig. Någonstans brann en låga fortfarande. Mm. Jag känner att det här stämmer inte. Jag kan inte må så här dåligt och vara mamma. Jag kommer inte, det funkar inte. Och då började jag titta på små saker. Vad kan jag förändra? Så det tog ju tid. Men, där
men då insåg du hur mycket han bidrog till din stress och olycka? Liksom,
att du jag kunde säga bra. Att jag orkar inte, jag vill inte leva längre. Så bara sa, vad fan ska du titta på tv för? Alltså det var så irrationella saker att det gick inte att nå honom överhuvudtaget. Eller när jag sa att jag behövde hjälp från honom. Och just det här att han hånade mig så mycket. Det var så enormt ensamt. Alltså just det här att man är ensam i en tvåsamhet. Mm. Och dessutom blir kränkt. Och så att det... gick upp och ner. Alltså han kan säga, jag sa inte att han älskar mig så mycket. Man kunde vara snäll och tillgiven och rolig. Och sen plötsligt bara så vände det på. Vände det snabbt, ja.
Var han romantisk och så till dig också? Gjorde ni, alltså var han...
Lite i början, det var väl så också. Att jag törstade efter att få uppmärksamhet. Och någon som var lugn och snäll och trevlig liksom. Och så kom han och var han det. Kändes som att han var stabil.
Ja, men han var inte sån som bjöd på romantiska medier och kom hem med rosor eller bara la små lappar och sånt där liksom.
Jo, i början var det lite så. Precis då, första...
Men inte sen?
Nej. Sen förstod han inte vitsen alls. Han hade ingen empati alls. Han förstod inte överhuvudtaget när han gjorde någon illa eller när jag sa att jag behövde någonting. Det går inte in. Nej. Inte barnen heller, det förstår han inte.
Nej. Du har ju berättat lite om din sons diagnoser.
Mm.
Och inte ens de tror han på. Han vill ju plocka bort det.
Ja, det tog ju en lång process innan han fick sina diagnoser. Mm. Sen, och då är mitt ex var ju med under hela den här.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally. Loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Sen när vi väl fick autismdiagnosen så tog det en månad för sen plötsligt nej. Och sen så tog det en månad och så bekräftade han den. Och sen så har vi jobbat, jag har sökt stöd och hjälp för att vi ska orka med den här situationen. Så att han har ju levt med dem och sen plötsligt efter separationen så var det jag som hade hittat på allting. Han skrev och har sagt till myndigheten att jag har min Munchausen by proxy som gör min son sjuk och hittar på att han är sjuk och att han... mådde väldigt dåligt.
Men när ni levde ihop så kunde han hålla med och förstå att ja, men sonen har en diagnos, så det stämmer nog. Och sen efter skilsmässan så var det ditt fel.
Det var så att han höll med om det när det passade honom.
Ja.
Men han förstod aldrig vad det innebär. För han skällde på sonen för saker och ting som var. Alltså, när han betedde sig autistiskt.
Mm.
Så att han kunde acceptera det som en text, eller vad man ska säga. Men han kunde inte acceptera vad det egentligen var.
Han kunde inte visa hänsyn till det i liksom,
nej, han förstår inte alls vad det innebär.
Nej.
Han sa att jag curlade sonen till exempel och skällde ut mig. Man gör ju anpassningar i tillvaron till exempel.
Mm.
Och man behöver framförhållning. Alltså, det var väldigt mycket som behövde förändras och ta i beaktning. Och då var jag bara dum och curlande och en dålig mamma och förstörde sonen och han skulle inte ha någon framtid och så.
Men jag tänkte, när du fick lära dig hur man, stöttar någon som har en autismdiagnos.
Ja.
Var han inte med på de här mötena där ni fick den här informationen? För om jag inte har fel för mig så brukar man få någon sån här föräldrakurs typ.
Jo, alltså man söker ju det mesta själv för det är frivillig basis. Och jag sökte ju allt jag kunde för jag ville lära mig så mycket som möjligt för att bli en så bra förälder jag bara kunde. Han var med på en del, men han kunde inte till sig kunskapen. Aha. Alls. Okay. Och sen efter separationen så slutade han att delta. Han hoppade av helt. Mm. Så att han vägrade. Han var ju inte med i samtal. Han ville inte stötta sonen med psykologsamtal. Han var inte med på skolan. Han bara försvann jättemycket. Men han skulle ändå ha barnen.
Mm.
Men han var inte med, så att säga, i själva stöttandet kring vad som behövdes. För det var bara skitsnack.
Mm.
Han sa att sonen var jättebra, alla andra ljuger. Framförallt jag då.
Ja, det är helt sjukt. Hur kan man göra så mot sina barn?
Han tänker inte så.
Det är att göra det lätt för sig, tänker jag.
Ja, men jag tycker bara det är helt orimligt. När du ändå fått svart på vitt, för det första att få en diagnos är inte det lättaste i dagens samhälle.
Nej, det tog många år innan han fick det.
Precis. Ja, det är ju inte något du har hittat på. Det finns ju utredningar, det är ju troligtvis som har satt en diagnos.
Ja, visst är det så.
Mm. Det är inget man själv kan göra.
Nej.
Nej, så han skulle ju ta bort diagnoserna sen också nu, för något år sedan, för det passade inte honom längre.
Okej. Okay.
Så då började han söka efter hur man kan ta bort dem.
Vet du vad sonen själv känner inför det? Att han,
Alltså problemet är ju att mitt ex använder sig av när det passar honom. Då ska sonen inte ha. Men nu häromdagen så passade ju, då var de på hub därför att de ska ta körkort. Alltså han är väldigt, i det som är så svårt med honom, att gagnar det honom.
Mm.
Så finns autismdiagnosen där. Gagnar det inte honom. Och han är inne i någon form av att allt jag gör är dåligt. Då ska de bort. Då finns det inte.
Ja, så,
det är jättesvårt för min son egentligen också. Han försöker distansera sig. Jag tror inte att han är insatt i. Han har blivit väldigt påverkad. Det blev han förra året. Då pappan började tala om för honom att alla andra ljög för honom och att SOS ljög för honom, att jag ljög för honom, att psykologen ljög för honom och var dåliga för honom. Där bröt han igenom sonen. Som bara...
Ja, är man 16 år så är man ju väldigt påverkningsbar också.
Ja, han har känt sig utanför och annorlunda hela livet. Mm, och det var så jäkla tacksamt på något sätt för mitt ex då att påverka honom när han började umgås mer med honom. Och det... Det märktes väldigt, väldigt tydligt. Sonen blev väldigt aggressiv igen mot mig och andra.
Ja, det är klart att han blev arg på omgivningen som har lurat honom och ljugit för honom.
Det hade jag med blivit.
Han bygger ju upp ett hat i sonen. Liksom.
Ja, och detta uppmärksammades av SOS som ändå inte... De bara skrev i journalen att de såg och var oroliga, men de fortsatte inte med det sen. Jag fick inget stöd ändå.
Och
då visste de om det, så det står i journalerna. Ja, pappan ville ta bort alla som var farliga för sonen.
Ja, för många barn så blir ju...
Som han ansåg var farliga för, vill jag poängtera.
Ja, det är sjukt. Mm. För många barn, jag jobbar själv lite ungdomar som har diagnoser och så.
Ja.
Och för dem, många välkomnar sin diagnos och tycker att det är skönt att få en förklaring på varför de känner sig annorlunda, på varför de inte beter sig som alla andra och så.
Jag har jobbat stenhårt på att ta fram styrkorna för att han ska se sig själv och hur fin han är och hur duktig han är på mycket. Och,
och det är
framförallt att, liksom, att det sitter här inne och så. Nej, precis. Så det har jag jobbat enormt mycket med. Men allt det där grusas ju när du har någon som påstår att du är ful och att det inte stämmer och att det bara hittar på. Att han skulle inte ha, han har ju dyslexi också. Och det sa pappan också vad hittar på.
Jaha. Det blir ju lätt för han att ta körkort och gå teorin och så där,
men
inte
han... Ja, men nu passar det ju.
Nu blir det muntligt nu, så då går det bra med dyslexi.
Nej, men nu plötsligt så har de ju fått så att det nu passar. Nu funkar det ju diagnoserna, så att nu får han det stödet. Så att han är ju hela tiden, han vänder ju kappan efter vinden och sen hittar han ju på saker dessutom som är då helt irrationella, som han sitter själv och hittar på att saker och ting har hänt, eller att jag har gjort någonting, eller att barnen har gjort någonting. Mm. Och så berättar han det för dem, eller så skickar han en anmälan eller någonting.
Hur tog han det den dagen du kom och sa att nu vill jag skiljas? Eller ta med oss på den dagen. Hur gick det i ditt huvud? Vad hände?
Det var efter jag kommit hem från en konferens. Jag hade redan bestämt mig för konferensen. För innan konferensen så körde han sitt vanliga race om att jag skulle stanna hemma. In i det sista, precis när jag skulle gå. För det är alltid precis när jag ska gå som han sätter igång. Du vet när han vet att gränsen är att antingen så stannar jag och går. Så att om jag pratar lite för mycket med honom så kommer jag missa allt. Och där kände jag att nu är det slut. Och jag blev cool lugn och bara kände att nu, den här gången så...
Gör det oavsett.
Den här gången så går jag, precis. Och så reste jag iväg och hade jättetrevligt på konferensen. Och kom hem och kände att nu ska jag berätta. Det var faktiskt han som sa det, för han skämtade om det. För jag sov inte i samma rum som honom. Utan jag sov i min yngste sons rum. Och så sa han, aha, skulle jag sluta med det? Och sa jag. Mm. Och då blev han helt ställd.
Nini.
Så menar du? Ja, sa jag. Nu räcker den här gången. Och jag var helt lugn. Och han tog inte det så bra. Han blev jätteledsen. Och det har han gjort varje gång, att han lovar bättring. Och att han ska förändra sig. Han skrev brev till mig och så. Men det där är ju bara bullshit. För det har ju aldrig hänt.
Nej.
Han är aldrig något, han har bara blivit värre och värre varje gång.
Mm.
Så han var väldigt upprörd och väldigt ledsen. Men det var inte förrän efteråt jag flyttade som det verkligen började.
Och då vändes det till hat istället.
Ja. Mm. Och att han skulle förstöra mitt liv. Han skulle kontrollera mig fortfarande. Och han skulle kontrollera mig på ett annat sätt. Jag tror att han förstod inte riktigt. Någonstans så förstod han inte att... Utan på något sätt var det precis som att han såg mig att ja, men hon bor där, men hon är fortfarande min.
Mm.
Så att han hade inte gränsen att nu börjar jag mitt eget liv. Du har inte rätt att gå in i mitt hus längre. Du kan inte göra saker och ting. Utan enligt honom så hade han ju det.
Ja, för du berättar ju det att han kunde gå in hemma hos dig och rota igenom din post och sånt. Vad var hans anledning till det?
Var det han bara sa att det är hans rätt.
Det är hans rätt, okej. Okay.
Han kände ju liksom inte att det fanns ingen gräns. Mm. Han har inga gränser. Han har rätt att göra det han känner för okej. Liksom.
Så det fanns inte en sån ting i posten han ätte efter, utan det var bara på principen att han
har rätt tog in den. Han säger att ja, men jag skulle vara schysst mot dig. Ja, men du har fortfarande ingen rätt att bara ta mina saker och gå in.
Mm. Jättemärkligt beteende.
Men han cirkulerade, han tog med barnen ner och skulle cykla runt och ta till dem att de skulle ta och kolla vad mamma höll på. Och så cirklade han runt. Det låter ju väldigt... oskyldigt, men det är ju inte det. Han skulle ju kolla mig. Och han frågade alltid barnen vad jag gjorde och skulle reda på. Och sen vände han ju det mot mig. Det var ju det som var grejen.
Mm.
Han har ju använt barnen och andra människor för information som han sedan har vridit. Och sen har han använt emot mig på olika sätt.
Det är inte helt ovanligt. Den här historien, det känner jag igen som
Jag jättemycket.
Mycket vanligt är det. Mm. Tyvärr, när det gäller sånt här. Att de samlar information och använder sig av andra människor.
Mm. Så vinklar mot den sen liksom.
Ja, han har vinklat helt vansinnigt. Mm. Det finns, ibland finns det inte ens en logisk förklaring. Det finns liksom ingen röd tråd. Utan han har bara helt vridit på saker och ting totalt.
Och anmält dig jättemånga gånger till socialen och så med.
Ja, ett par gånger så har han anmält mig till socialen för saker och ting som... de sen såg inte var... Det stämde inte
alls. Rena skitbagateller. Som att barnen har ätit godis hos dig.
Barnen äter mycket godis hos mig. De har gått upp några timmar senare än vad han tycker okej. Okay. Att jag inte tvättar dem. Att det liksom... De är rätt stora. Så att, bara sånt här. Att jag är sjuk i huvudet. Jag är psykiskt sjuk. Så jag behöver stöd och hjälp. Att han är mycket, mycket orolig därför att sonen mådde illa någon gång när de körde bil. Och då beror det på att det är jag som inte har gett honom mat. Alltså du vet, han klippte ihop saker och ting som...
Jaha, kan inte bli åksjuk då?
Nej, och det är han jätteåksjuk, den pojken.
Ja, för det är det jag tänker, jag som också blir åksjuk. Mm. Skulle jag fått mina föräldrar blivit orosanmälda varje gång jag blev lite kräkig när vi åkte bil så hade det varit jobbigt.
Ja, dessutom är det en anspänning. Han har aldrig kunnat kolla att barnen är spända också när han är med dem. Mm. Han har ju inte sett det. Han ser ju inte det beteendet. Nej. Att det är en stressfaktor. Mm. Dessutom. Han använder ju yngste sonens kompis dessutom som lockbete. För att sonen inte vill vara där. Så han har använt honom dessutom som... Men det är ju upp till hans föräldrar.
På vilket vis då?
Den pojken får vara hemma hos honom när yngste sonen ska vara där. Mm. Och han skulle hämta honom också. Därför yngste sonen ville ju inte hämta honom. Och då lockade han med det här andra barnet. Så han använde ju honom.
Mm. Funkar det då?
Ibland, men inte alltid.
Mm.
Aha.
Mm. Var han svartsjuk?
Nej. Jag ska inte säga att han sa så, för att han har sånt ego. Alla andra är fula och dumma och korkade och äckliga. Ja, så
alltså aldrig andra män som lades hot, nej.
Nej.
Nej. Det var lite så.
Han kränkte ju alla. Han kränkte alla i vår vänskap. Oftast bakom ryggen på dem. Ja. Ibland kunde han klicka ur sig saker när vi hade gemensamma middagar. Om någon som aldrig var där naturligtvis. Ja. De var ju aldrig på plats då. Och folk skruvade lite på sig. Men jag tänker att de inte tänkte att det gällde dem också.
Han vågade aldrig säga det face to face.
Nej,
liksom.
Nej gud nej.
Nej, nej.
Men han hånar ju alla människor. Det finns inte en enda människa eller deras barn som han inte har sett ner på. Som han uttalat kränker högt inför mig eller för mina barn eller för andra.
Det skulle vara
rättfärdiga det att säga att det är bara kul eller att det är han talar sanning eller sådär.
Det skulle bara de bara veta, tänker jag. Alltså. Mm.
Och han är vidrig. Det där är falskt liksom det. Inte... Ja, men han säger det inte öppet.
Nej, det var ju bara... som du sa innan. Att...
Ja, när du säger det kanske så tror de inte på det, för det skulle han väl aldrig säga.
Ja, nej.
Jag har ju vissa bilder, men ändå.
Mm. Ja, precis. Eller som du sa innan då, att du hade sagt att så säger man inte. Men vi har yttrandefrihet i Sverige, men bara för det får man inte kränka en annan människa.
Alltså... Nej, alltså han säger att han har rätt att säga sanning, att det är sanning och att det är yttrandefrihet. Men han drar ju det till, det finns liksom inte... Det innebär inte att du har rätt att kränka någon. Nej, överhuvudtaget. Och att det, är så, framförallt,
det är inte så den ska användas.
Men framförallt så beter man sig inte så. Det är inte en sund människa har inte behov av att spotta på andra. Hitta det som är fel, det som är lite lustigt. Eller det som man tycker. Och behöva stampa på människor.
Och en människa som...
Varenda en. Varken på vuxna eller barn. Och det är det han gör.
Exakt. Och är man så trygg i sig själv och har så bra självförtroende på riktigt. Mm. Så har man inget behov av att trycka ner andra heller för att lyfta sig själv.
Precis. Jag tror att han någonstans mitt i, eller där, så är han ju väldigt otrygg och och det är det som är grejen. Ja, han känns väldigt liten. Han känns som ett litet barn i en vuxen mans kropp. En liten ledsen pojke som inte fick det stödet han behövde.
Det var det.
Och idag blir det väldigt aggressivt. Och han behöver pusha ner andra människor för att känna att han har kontroll.
Mm.
Kontroll är enormt viktigt i hans liv. Han måste kontrollera hur man äter, var man sitter. Det var även när vi skulle äta mat, middagar till exempel, skulle han alltid ha först. Även om det fanns små hungriga barn så skulle han alltid ta mat först.
Vad hände om när han förra tog mat? Blev han arg då?
Han förstod inte vitsen. Jag sa, du får ju vänta. Nej, och så bara tar han eller knuffar undan för han ska ta det. Utan han skulle ha det. Han ser inte det. Det var helt omöjligt. Det går inte att nå.
Nej.
Han kunde diskutera men kanske bli sur. Likadant han kunde titta och säga, vad fan är detta för jävla äcklig mat? Och spotta ut maten som småbarn. Eller vilken jävla grusig mat du har. Eller om det var mat som inte passade. Jag är ju vegetarian. Så att jag lagar ju vanlig mat till dem. Men det var ju hela tiden såna här kränkningar.
Mm. Att inte respektera ditt val att varför du är vegetarian. Utan då skulle han hacka på det liksom.
Ja, eller skulle prova någonting så var det ju äckligt. Eller just det här att man... Han är liksom inte den här gränsen.
Nej.
Man kan inte säga att det här passar inte mig. Att sitta och spotta ut och säga att det är äckligt liksom inför barnen. Och de...
Ja, det blir en del förebild till dem också.
Ja, alltså, hur ska precis. Hur ska barnen veta vad som är rätt eller fel sen om man har en förälder som sitter och beter
barnen
sig på
har
det viset?
Och det är ju en sak som har varit väldigt, väldigt jobbigt för dem. Att de har två föräldrar som beter sig helt olika.
Mm.
För vad, precis som du säger, vad är rätt och vad är fel? Mm. Vad gör man?
Ja, precis. Hur gör man om man inte tycker om maten? Mm. Ska man spotta ut och säga att den är äcklig? Eller ska man säga tack så mycket om jag har mätt?
Alltså, vad... Ja, precis.
Och i och med att vi var så isolerade så tänker jag att det är svårt ibland också att veta. Även om vi träffade vissa människor så majoriteten av tiden så umgås man med sin familj. Mm. Det var ju bara vi fyra. Men jag har fått jobba på det där med att tänka att jag är motpol. Och att barnen så småningom också upptäcker hur andra människor beter sig. Och kan få mer och mer distans. Och precis, ju äldre de blir. För det där har ju varit jättejobbigt för mig att inse att det är den här föräldern jag har som är medförälder. Mm. Och jag kan inte styra, jag kan inte kontrollera mina barn. Därför att de är ju egna individer. Mm. De kommer behöva bilda sin egen uppfattning. Det enda jag kan göra det är ju att visa dem hur jag är. Yeah. Precis, och vad som funkar och inte funkar.
Och att finnas där och stå kvar. För att det är jättejobbigt för dig nu när han har vänt den ena sonen mot och lyckats med det.
Ja, precis.
Så, alltså... Jag kan ju aldrig lova, men jag skulle kunna nästan garantera att om han bara får växa upp, vill ha sin egen uppfattning och bli en egen individ, så kommer han sig igenom hans pappas lögner och förakt och sådär när han mognar.
Så är det.
Och då kommer han komma tillbaka till
det. Det tror jag, och det har varit tryggheten, för att jag har aldrig släppt honom trots att det blev som det blev. Utan jag har fortsatt att bekräfta och hålla relationen. Mm. Och sen har han ju börjat komma tillbaka nu, och han har ju sagt också. Jag kan ju märka i saker och ting som man säger att det finns där. Jag har lagt en grund som finns där och det är jätteskönt att
han tillåter den. Det finns ett flöde i honom som...
Ja, han kan säga saker och ting som vi har pratat om där ens att okej, wow, bra. Det finns där fortfarande. Mm. Saker och ting som vi har jobbat väldigt, väldigt mycket på för att bygga honom, bygga upp honom och hans självförtroende till exempel. Och öppna upp världen till exempel, för den var så liten och inskränkt förut. Att det finns möjligheter. Så att, ja, jag tror också det.
Mm.
Djup kommer jag aldrig göra. Det finns inte i min värld.
Nej, det gör, ska man inte göra heller. Det är ens barn liksom.
Nej.
Men samtidigt blir man ju lite rädd med tanke på att i pappan då...
Ja.
Att hans barndom speglar ju sig i hans beteende nu. Då blir man ju lite så, oh shit, kommer mina barn bli så precis. Här? Kommer de bete sig på det viset?
Eller bryter de mönstret?
Ja, eller bryter de mönstret? För vi har ju pratat om det innan. Ja. Att ofta så är det att antingen går du raka vägen i de fotspåren.
Mm.
Eller så bryter du direkt och säger att jag vill aldrig bli som min pappa eller min mamma. Mm.
Så är det ju. Att det blir ofta motpol. Antingen, precis som ni säger, det blir antingen eller. Jag tänker så här, vad jag har gjort är att jag har brytit ett mönster. Också.
Mm.
Därför att hans föräldrar och bakåt och även mina föräldrar jag beter mig på ett sätt som ingen av dem har gjort.
Mm.
Och där tänker jag att de har en annan grund också. Att det finns en öppenhet, det finns en rakhet och det finns kärlek och omtanke.
Mm.
Och förståelse att vi jobbar på att skapa en trygghet på ett sätt som han fick inte uppleva det. Till precis. Exempel mitt ex och jag har inte upplevt det heller.
Då har du ju ändå självinsikt och självreflektion också.
Oh ja.
Du är medveten om enormt det och mycket. Känner till de här mönsterna i släkten på bägge sidorna och försöker bryta det och bli något annat liksom, för andra erfarenheter vidare. Liksom.
Precis. Så jag tänker att även om jag inte kan bestämma över honom eller min yngste son så finns där en annan möjlighet för dem idag
som att inte, vi kan prata som inte om din, det. Precis, som inte en ex-man hade kanske.
Öppen, alltså det är ju en av nycklarna var det för mig.
Mm.
Det är att bara se på mig själv. Vad var det hos mig? Och bara reflektera själv. För jag var ju mitt uppe i anklagelser. Jag anklagade mig själv för att jag var i situationen. Jag anklagade mig för att det inte har något värde. Jag var värdelös. Vad har jag gjort egentligen? Jag förstör för mina barn. Hur kom jag ur? Jag såg inte att det fanns någon möjlighet för mig att komma ur relationen.
Nej, det var bara ett mörker.
Det var bara ett mörker. Mm. Jag kände att jag höll på att dö och drunkna. Det var totalt... jag var så instängd. Kände jag. Jag fick ingen luft. Men när jag började vända det och inse vad kan jag göra och vad är det hos mig själv jag behöver förändra? Jag behöver lära känna mig själv. Jag vill lära mig att älska mig själv. Jag vill lära mig att förstå vad det är hos mig. Vilka mönster jag har som jag kanske behöver byta. Och för att få perspektiv. Där började det bli en stor skillnad.
Ja, det kan man berätta vidare lite kring det, tänker jag. Ja, nu när du börjat beröra ämnet, att du idag är en form av livscoach och guidar och hjälper andra kvinnor som kanske har fått sitt självförtroende och självkänsla knäckt och förstört i många år, liksom, och hur man bygger upp sig själv igen. Kan du berätta lite grann om hur du jobbar idag och vad du gör?
Ja, absolut. Hela min resa slutade, ska jag inte säga, för den är långt ifrån slut. Det är det som är så fantastiskt, den här självutvecklingen. Jag utbildade mig efter jag hade lämnat honom. Så tog det något år eller två år sen. Och jag jobbade med mig själv hela tiden, kontinuerligt. Med att förstå och läka mig själv och förstå mönsterna. Och sen blev jag, eller jag utbildade mig till holistisk livscoach. För jag ser människan som en helhet. Mind, body and soul tillsammans. Och det var så himla roligt så att jag ville fortsätta med det. Så att jag utbildade mig till certifierad coach därefter. Och startade mitt eget företag. För jag brinner verkligen för att stötta kvinnor och få dem att hitta livsgnistan. Hitta sin kraft som jag tror att alla har. Och leva sitt bästa liv, deras bästa liv, inte utifrån någon form eller, utan vad är det du tycker om? Vad får dig att brinna? Vad får dig att känna att det finns liv? Och bygga upp deras självkänsla och lära dem älska sig själva för de är. Förlåta sig, förlåtelse är en stor del i det också. Av att nå dit, tänker jag.
Mm. Att förlåta
och det är helt fantastiskt.
Ja, att förlåta sig själv för dåliga beslut kanske och misstag man har gjort. Eller,
fast ja, det
inte
ens
deras fel,
barndom,
men att man klandrar sig själva för det. Liksom.
Jo, men så är det. Och många gånger har vi mönster och tankemönster från när vi var små som gör att vi hanterar. Och det är inte alltid vi är medvetna om det där heller. Det innebär inte att det är fel på oss. Vi är bara programmerade på ett visst sätt.
Mm.
Och se skillnaden hos de här kvinnorna är fantastiskt. Jag blir nästan tårögd, för det är så fantastiskt. De kommer dit och är ihopkruppna och det är jobbigt och det är ledsamt. Och sen... De bara ut. De hittar saker som de fyller dem med kraft och energi. Och de bara rätar på ryggen. Och
kan du inte ge en liten minikurs till våra lyssnare? Liksom? Vad kan man tänka på för att höja sitt självförtroende? Som någon sån där, typ man ska ställa sig i spegeln och säga någonting. Eller lappa post-it-lappar.
Ja, men sådana där saker är absolut bra. Men
vad är ditt tips?
Mitt tips, en av dem... Ta bort det, för det är många gånger säger, det är inte så enkelt. Nej. Men till exempel bara hitta, vad tycker du är kul? För många gånger har vi tappat det hos oss själva. Vad tyckte du var roligt när du var liten, till exempel? För många gånger är det där vi kan bara hitta glädjen igen. Och det ger oss en kraft, till exempel. Att vad var det jag tyckte var roligt då? För många gånger ger oss energi igen. Också att börja skriva... I en dagbok till exempel på morgonen. Utan prestationer eller någonting. Bara skriv lite grann om dig själv. För där börjar man också kunna reflektera och hitta mönster hos sig själv. Till exempel. Många gånger sitter vi och det snurrar i huvudet. Och även när man pratar med vänner så snurrar det runt fortfarande. Men om man börjar kunna konkretisera det. Och skriva det lite. Eller mycket. Vill man skriva en hel bok så gör det. Men bara...
Och inte bara skriva om vad man har gjort på dag och gjort, utan hur man känner då.
Ja,
eller?
Till exempel. Det är jättebra att skriva hur man är. Men om man är ovan vid det så kan man ju börja med att skriva vad man har gjort på dagen. Och sen bara reflektera över det, till exempel. Sen andra saker har ju varit meditation som många kanske tycker är lite svårt. Då tänker jag att om du börjar med att bara sitta lugnt och andas i 2 minuter. Ja, du tänker jättemycket, men låt det vara då.
Meditation är jättebra.
Det är fantastiskt.
Det räddade mig när jag gick in i väggen. Ja. Det är super.
Det är
att bara
vara
i nuet.
Liksom. Ja, precis.
Men det är svårt. Det är som säger, det är svårt att inte göra någonting. Och
precis.
Inte tänka någonting. Och
ja,
inte liksom
jag
bara...
behöva köra det.
För mig är det okej. Vi har en hjärna och den fungerar. Du kommer att tänka. För det är där många hakar upp sig. Men du då bara tänker att du bara ska andas lugnt. Bara sitta och andas lugnt. Och kommer det en tanke så placerar den på ett litet löv på en flod. Och så får den flytta iväg. Haka inte fast
prova?
Vid det. Utan bara låt det vara. Och så, många gånger känner vi prestationer. Man måste sitta ner och så ska vi göra...
Lutoställning
och det ska vara säga så. Skippa det. Utan här handlar det bara om att få kontakt med dig själv. Det är det handlar om. Du ska ge dig själv lugn. Kroppen behöver, du behöver lugna ditt...
Nej, men nervsystem, för det är ju stressen.
Ja, precis, nervsystem. Jag tänkte på engelska, men nervsystemet, precis. Mm. Och få syre, för många gånger när vi är stressade och tycker jobbigt så andas vi så mycket här uppe.
Mm.
Vi behöver få ner andningen.
Och slappna av i musklerna och sånt också. Ja. Är också
precis, och det är där sen förändringen kan komma.
Det ska jag, men bra, det ska jag ta nytta av detta.
Meditation.
Jag kör bara en minut eller två i barn. Inga, utan prestation.
Meditation, dagbok och hitta glädje igen.
Precis.
Och om man sen känner att man vill bli din klient.
Ja.
Var kontaktar man dig då?
Jag finns på Facebook. Mm. Sara Hellberg.
Sara Hellberg.
Mm. Precis. Mitt namn. Vi kör på det.
Vi kommer att länka på våra sociala medier.
Ja, och jag står för detta, för jag har ju bara, så det är lugnt.
Mm. Och så länkar vi dina.
Precis. Och sen så finns jag även på Instagram. Det är I am Sara Hellberg, heter jag där.
Mm.
Och där, sen har jag en hemsida också som heter sarahellberg.se.
Vad fantastiskt att höra en historia om hur du har blivit psykiskt nedbruten och förlöjligad och förintetgjord liksom. Och vad du har rest sig, hittat dig själv igen och hjälpa andra att hitta sig själv.
Det är imponerande.
Tack.
Det är jätteimponerande. Och jag skulle vilja ställa någon fråga till. Vad skulle du vilja säga till någon som lever i den här relationen du levde i? Någon som lever i en liknande relation. Vad skulle du vilja ge den för råd?
Att det alltid finns hopp. Det finns alltid möjlighet att söka hjälp. Det finns kvinnojour, det finns polis, det finns kriscentrum.
Mm.
Sök. Eller sök en coach, sök en psykolog.
Mm.
Men du är inte ensam. Och det är det som jag tänker också är väldigt viktigt. Du är inte ensam, även om det känns så.
Mm.
Sträck ut en hand, oavsett om det känns dumt eller du inte vet om det är på riktigt eller om det är på allvar.
Mm.
Sök, fråga, ställ frågan. Eller bara säg hjälp mig. Mm. Kan jag bara någonting? Det är jätteviktigt.
Superbra.
Mm.
Är det någon du vill tacka? Som har hjälpt dig på resan?
Alltså jag har ju haft vänner som har ställt upp. Och de har betytt oerhört mycket. Och mina coacher som jag själv har haft. Under min utbildning till exempel. Och fortfarande har kontakt med. För jag tycker att det är viktigt att utbilda mig hela tiden. De vill jag tacka.
Mm.
De har varit guldvärda och lära mig hitta tekniker.
Mm.
För att orka med. Både behandla det som har varit, men också...
Det här eftervåldet, för det är det ju.
Eftervåldet som är väldigt, har varit väldigt brutalt och fortfarande är det. Att jag inte riktigt vet. Utan då vet jag inte riktigt vad jag har tagit vägen.
Mm.
Och vi vill tacka dig.
Tack så jättemycket. Jag vill tacka er också för den här möjligheten. Det har varit helt fantastiskt. Det är jätteroligt.
Jättekul att du ville gästa oss. Och jag kommer ju absolut följa dig på sociala medier.
Ja, vad roligt.
För jag känner det här med att prova meditation. Det skulle jag nog behöva.
Prova. Det brukar vara jätteskönt.
Man kan inte göra fel.
Nej, men alltså,
Man kan inte göra fel.
Men jag har ju liksom provat. Men då är det ju den här bilden ni säger. Men du vet, man sitter på golvet och...
Och kommer i sen.
Ja, och det, du vet, det finns ju inte för mig.
Nej, det är liksom många som
shit, disken eller tvättmaskinen eller vad det nu kan vara. Gjorde jag detta?
Det är det du ska lära dig släppa.
Ja, jag vet. Jag
det är därför man får det här. Att man har en tanke och så bara låter man det. Det är okej, eller bara låter den passera. För du kommer inte glömma det. Du kan bara låta det vara liksom.
Ja, det var ju skönt. Så jag inte glömmer hela min personlighet liksom. Men jag var ju lite tråkigt.
Nej, men många fastnar liksom det här och så fastnar man här uppe och jag tänker en tanke. Men okej okay då.
För det är ju så jag gör när jag väl försöker.
Ja, och så blir man stressad för att du tänker en tanke. Men det är det du inte ska bli. Utan du sitter på livet och så låter du flytta
mig. Ja, för då sitter jag liksom där bara, oh, shit, var det diskmaskinen som var färdig nu? Eller skrev jag ner detta på jobbet? Eller glömde jag ringa det samtalet?
Mm. Eller unga som skriker eller en vi som tittar. Och så mitt tips om man ska meditera om man är som vi, helt ensamvetande mamma liksom. Gå upp tidigt på morgonen.
Mm.
Ännu tidigare än alla barnen och gå upp, tänd ett ljus, bara sätta bara var, bara känn lugnet en halvtimme innan och sen kan du liksom väcka barnen och sen, för sen är det full rulle, sen hittar du inte tiden eller stället eller platsen eller lugnet så.
Just, det är inte så mycket krav, man bara tar någon minut i början innan man kommer in i det, så är det då räcker det.
Ska jag absolut prova. Tack så mycket för tipset.
Ja, tack så mycket.
Så vi vill säga tack till alla era lyssnare.
Ja, tack så mycket, hoppas ni förlåter oss för att det inte blev något avsnitt då förra veckan.
Vi kan inte säga att det inte ska hända igen, för kan det. Men vi ska göra allt i vår makt för att det inte ska hända igen.
Det är de här barnen som ställer till det med det här vabbandet.
Ja, och nu går vi in i februari. Men ja, vi får hålla tummarna att det är över nu.
Så länge vi klarar oss själva så kanske vi kan lösa det.
Ja. Hej, hej!
Hej då!
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck...
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.